Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Har du musikquiz?
Ja.
Okej,
okay,
kör.
En låt.
Mm-hmm. En låt.
En okay. Låt. Bara, vi kan höra introt.
Stå efter strasse problem. Tog fare problem. Traktoren efter strassenes problem. Lebensmittels Mosland problem.
Fet.
Himus problem. Blätter i karte problem.
Är det holländska?
Jag tror att de är från Schweiz.
Aha, okej, okay.
Men om ni får gissa.
Ja.
Hörde, de var skitfet.
Sounds very weedy.
Exakt, hur det? Om ni får gissa, har de, är det vita personer eller är det jamaikanska?
Hey, jag vet vad det här är. Nu vet jag varför.
Så avslöjar ingenting. Okay. Är det vita eller jamaikanska personer?
De har inte varit utsatta för kolonialism och rasism. De är vita.
Finns det en sannolikhet att de spelar den här musiken, att de har typ så här dreadlocks?
Alltså det här är det mest ledande quiz. Men ja, de, med tanke på att den var weedy så har de dreadlocks. Ah,
okay. Ja. Så om du bestämmer för att gå på deras konsert och se de här vita människorna som spelar weedy musik med dreadlocks, är det någonting att bli liksom upprörd över, eller vad tänker ni? Finns det någonting att bli irriterad över hur de ser ut på scen?
Jag hade gått till arrangörerna på en gång och sagt att det här är kulturell appropriering.
Ja.
Så här får man inte bete sig.
I would have thrown eggs at them.
Ja.
Just because I don't like dreadlocks in general.
Oavsett bärarens hudfärg.
I don't like it.
Det kan vara praktiskt.
Ja, men det kan vara praktiskt för en del som har mycket hår.
Praktiskt, jag vet inte. Jag tycker att det är lite äckligt faktiskt.
Min dotter får ju dreadlocks på en vecka.
Mm.
Om man inte kammar ut alla hennes lockar varannan dag med balsam, så blir det dreads.
Mm-hmm.
But do they even, like, how do they wash it though?
Man gör inte det.
Inte i början,
man tvättar inte dreads.
Ew!
Ah.
Jo, man kan tvätta det sen, men i början så får man ju, man får ju också jobba krulla ihop dem.
Men det är väl flera veckor man måste låta det vara?
Ja, jag tror det. Ja. Sen måste du ha en viss speciellt schampo eller tvål, tror jag.
Uff.
Men om jag skulle vara arrangör och anlita dem, och så kommer du, Ashkan, och liksom blir bestört över det.
Mm.
Då tänker jag att jag måste ta mitt ansvar och liksom ställa in hela konserten.
Mm.
Det är ju ett liksom normalt beteende.
Ja, man måste respektera sina besökare.
Ja.
Rimligt ändå.
Mm.
But I saw something about this, but did you read the story?
Jag läste den idag när jag vaknade, okay, av slump.
Och alltså, vill du berätta lite?
Ja, berätta.
Vad hände?
Det är något band från Bern.
Ja, okay. Laurum heter de. Lauarm. Ja. Ja. Mm.
Och så är det någon festival någonstans i Schweiz, om jag inte missminner mig. Eller Tyskland,
Tyskland
kanske.
Ja, Tyskland. Var i Tyskland, okej.
Okay. Och sen går de upp på scen, börjar spela. Sen är det några besökare som blir väldigt kränkta och svarta människors vägnar. Jag gissar att de som blev kränkta är också vita.
Definitivt.
Och så blev de kränkta över att det är vita människor som har dreadlocks. Och de här människorna, de kommer inte från Jamaica. De har inte utsatts för rasism eller kolonialism. Därför får de inte ha dreadlocks.
But I would have a question though. These people who are like upset, they were going to the concert of this band?
Exakt.
Ja. Eller nej, det var en festival. Så just de här som blev kränkta kanske gick dit för att de vet att artisterna de ska lyssna på, de håller inte på med kulturell appropriering.
Så med sannolikhet, om de skulle lyssna på liksom reggae-musik, så är det 100% sannolikt för dem i deras värld att det är jamaikaner.
Ja.
För att det får inte vara någon annan som kan spela reggae.
Exakt, exakt.
För det är också kulturell.
Ja, enligt den här logiken så är det det. Så de gick till arrangören och krävde att nej, men vi mår inte bra av det här. Så då går arrangören och ber bandet att sluta, avsluta sin spelning halvvägs igenom.
But this is like so bizarre. I don't really understand. Like, but here, like this guy, how many people like were upset? Like 2-3 people?
Det lät som ett litet gäng bara. Det var inte som att hela festivalen började vända sig emot dem. Men bandet påstod att de märkte att det blev lite konstig stämning efter en stund.
Aha.
Och det var efter att de här människorna hade då anmält.
Is it Festival of the Woke or what? What is it?
Allt är Festival of the Woke numera.
Is it?
Ja. But men bandet dissade deras argument.
De köpte gjorde det.
Ja.
Kan inte det här bara vara en jävligt dålig eller bra PR-trick för det här bandet? För jag tror att många har gått och lyssnat på de här.
Det kan
nu.
Vara
intressant.
Det.
Jag tror, att de, jag tror att de här, alltså jag var ju kollat på Spotify, de hade nästan inga spelningar alls. Ja. Men jag lovar dig, halva Europa i varje fall kommer få veta vilket det här bandet är.
Det är sant i och för sig. But also, sometimes I wonder if these things are exaggerated, if it's like, you know, a storm in a teacup. And usually the people who try to like drive this, very few people, you know what I mean?
Yeah,
this is definitely not the majority of people. It just becomes problematic when the people who are in charge submit to the demands of this minority. But I'm surprised, like in the case of this festival. Do you think this would happen in Sweden?
Ja.
You think?
Ja.
Skulle arrangörerna ställa in en spelning?
Att det beror på vilka arrangörer det är.
Det men handlar, är
men
det
att
stor?
Folk skulle börja klaga på det tror jag definitivt
det kan hända. Det kan hända. Okay. But would like the arrangören say okay, now like sorry, you have dreadlocks, we cancel the whole thing. Det låter lite för mycket.
Det beror på vem som arrangerar. Jag skulle inte bli jätteförvånad om det händer. Men det, du har rätt i att det är nog förmodligen en minoritet. Ja. Jag har börjat märka det mer och mer nu med föreläsningar.
Mm-hmm.
Där allt oftare efter att föreläsningen är klar, du vet, jag är på väg hem, så kommer det någon som har varit med och arrangerat eventet som säger så här, du Ashkan, jag vill bara berätta en sak.
Mm.
Att vi har haft lite konflikt internt för att ha dig. Och så frågar jag varför, då säger de, nej men så här, de flesta är taggade, de tyckte det var en bra bokning, det här passade oss perfekt. Men det är några som har höjt sina röster kring att du är problematisk för att du är i sammanhang som inte lirar med vår värdegrund. Men sen har de oftast kunnat slå ner de här människorna. Alltså typ lyssna på dem men inte agera på deras concerns. Men vad jag märker nu också, det är att det är många bokningsförfrågningar som kommer in. Men skitmånga av dem rinner ut i sanden.
Mm-hmm.
Vilket är jätteovanligt för mig. Där anledningen är att nej, men vi har bytt riktning på vårt event, säger de.
Okay.
Och sen säger de inget mer.
Okay.
Men i vissa av fallen så är det folk som hör av sig och berättar att nej, men det blev för jobbigt att argumentera för att ha dig, right. För då måste vi förklara varför du är med i den här podden. Det blir bara mycket enklare att ta någon som är ja, men mellanmjölk.
But this I understand. I mean like I don't accept it, but I understand it more like compared to the dreadlocks thing. Like I wouldn't be surprised in that way, but imagine like if they told you, like, imagine if you had dreadlocks and then they called it, then, by the way, they saw a picture of you in dreadlocks and they thought like you're not African, sorry.
Ja, det hade varit en helt annan nivå av absurditet. Ja. Men det är fortfarande en minoritet, det är jag väldigt övertygad om.
Men om man tänker sig så här, det är förvisso en minoritet som kommer och klagar, men det kanske är fler som tänker tanken men inte kommer fram och ser till. Kan inte...
Det kan vara det, men jag menar du får ju pluspoäng kulturellt idag om du påpekar att någon är problematisk för att den har kopplingar till, fan vet jag, rasism och högerextremism. Då är det ju pluspoäng.
But I mean, okay, let's try to see it this way. I don't think that the most of the people in charge actually really believe that they should submit to these like calls for canceling and so on.
Men de gör ju det ändå.
Yeah, yes.
Okay.
But I'm thinking, like, because if we think about incentives and de-incentives, there is, let's say, there will be a cost to them having you, perhaps, but there isn't much of a cost in them canceling you. You know what I mean?
Precis.
And I wonder if, like, the system should be adjusted a little bit that there would be a cost in to canceling people.
Det kostar ju i form av att man får ju ändå betala för själva bokningen.
Nej, det är om de har gått hela vägen och bokat, skrivit kontrakt och sen väljer att inte köra vidare.
Okay.
Då måste de betala ändå.
Okay, I'm just like thinking out loud here. Mm. Imagine if they knew, like now they are sitting discussing like the situation. They're like, okay, we have like those 2, 3 people, 5 people, whatever, who are saying that we can't have Ashkan, yeah? Then they said, okay, what would happen if we still have him? Okay, there would be like some headache and stuff, like maybe we don't really want to bother.
Exact.
But then what happens if we don't have him? Nothing.
Ingenting.
Then
PR-mässigt, ingenting.
Then for them, there isn't a cost to canceling you. Out of like a pragmatic approach, they would cancel you. And I'm wondering if we should try to correct for that. Like, imagine if it would be the other way around, if they would cancel you and then you would like drag them to the streets of social media, you know? Starta drev mot dem, basically. And they know that, okay, if we cancel him, there will be headache in the opposite direction.
Det är några som redan gör så. Typ Pascalido. Pascalido, men hon kör ju tvärtom. Utan hon går ut hela tiden och offerstämplar sig själv och säger, ja du vet det är inte lätt att vara kvinna och vara svart och du vet man har politiskt, jag är antirasist, men ändå så väljer SVT att boka in den här blonda tjejen eller den här.
Aha.
Hon gör ju det andra tvärtom.
Right.
Och så vissa har ju liksom kommit på att man ska för att undvika huvudvärk så får de nästan anlita dem. För att de kan skapa så mycket huvudvärk som möjligt.
Den tanken har slagit mig att komma ut offentligt. Men då tänker jag så här, då blir jag ju som de andra. Då blir jag en sån här drev asshole. Och alla kommer vara skiträdda då för att ens ha någonting med mig att göra. För att då kan de vara oroliga för minsta fel de gör. Då ska jag gå ut och hänga ut dem i offentligheten. Så jag tänker absolut aldrig ta den vägen.
Ska säga en som försökte göra en sån grej men kanske inte lyckades så bra. Det var Elaf Ali. I samband med Järvaveckan så gick hon ut och kritiserade Järvaveckan. För att om man ändå har Järvaveckan, om man är på ett ställe där det är många personer med utländsk bakgrund som bor där, då borde de ju åtminstone inte ge jobbet till Kakan Hermansson, utan då borde de ge det till någon
finns salafister till exempel.
Alltså man kunde ge det till någon som är någon utländsk person och så la hon in
Som har skrivit en bok
och så skrev hon så här, jag tänker inte självklart på mig själv men jag tänker alla andra. Så var det någon som påpekade att men de har ju faktiskt 3 programledare och 2 av 3 ändå utländsk bakgrund. Ja. Vart hon typ tyst.
Ja, but I understand also that this fear that you have, Ashkan, that maybe if you talk about it publicly it can like, yeah, you can be portrayed in the light of a problematic person in general. But is there a way to like, is there a middle path? As in like, not starting a drev, but like just write something about it. Not necessarily attacking, like even trying to be as objective as possible. Like just like, this is what happened. I had this booked. You know what? Not maybe, I don't know, like maybe name the place or not. I don't know about that. But just
nej,
like...
då blir det ju
tvärtom, det blir Barbara Streisand-effekten. Du uppmärksammar att du har blivit cancelad, så då kommer fler veta om att du har blivit cancelad, så då kommer andra inte anlita dig. Och dessutom så är du jobbig också.
Ja. För det är det, kolla internt vad som sker. Det är att någon googlar och så kommer det upp, ja men han är associerad med Chang Frick. Och då säger den här personen, han är associerad med en högerextrem person. Det är ju inte sant att han är högerextrem. Det är en totalt fabricerad, felaktig mediebild. Men det kostar väldigt mycket att ha en sån fight internt på en organisation. Att börja fightas för att Chang Frick inte är högerextrem. Det är ingen som vill ta den fighten. Så det är mycket lättare att bara säga, ah, okej, okay, skit i det här, vi tar något annat spår.
But is there a cost for us and for the culture in general that we are silent about this when it happens?
Ja, de kommer ju få ta kostnaden till slut, för i slutändan så slutar det upp med att de kommer bara kunna ta in folk som bekräftar åsikter de redan har, som bekräftar en världsbild de redan har, som är bara såna här yay-sayers som bara säger ja. Så de kommer aldrig komma i kontakt med någon som ifrågasätter deras verksamhet. Ja. Så de kommer förlora på det i längden.
Kommer de?
Ja, det är helt övertygad om. Ja, men kolla vad Netflix gör nu. Där de håller på att tappa subscribers för första gången någonsin. Och de börjar slänga ut folk som är där som pushar för att skapa program som lyfter diversity och equity och såna här grejer. Det är ju de människorna som ryker först. Det är flera företag nu som håller på att rensa bort hela sin diversity staff. Och nu har till och med Harvard Business Review
just det
gått ut med en ganska lång artikel där de, vilket är lite sjukt, de säger så här: vi måste sluta göra en business case för diversity. För nu har de äntligen erkänt att du tjänar inte pengar på att ha en så kallad diverse organisation. Det var totalt skitsnack.
Till och med tvärtom, det kan vara till och med skadligt.
Det kan till och med vara skadligt.
För att du skapar en image hur en person med utländsk bakgrund ska se ut. Och då kanske inte den här personen som vill komma till ditt företag stämmer överens med den här imagen.
Yes. Och om du har en för stor blandning av vitt skilda kulturer som ska vara i ett och samma team, det teamet kommer inte ha hög tillit till varandra.
Right.
Right? Ja, så om du har ett västerländskt team, då måste majoriteten av de som är det teamet ha ändå en västerländsk präglad identitet för att kunna skapa tillit i den gruppen.
Mm.
Och det är kul, för en av dem jag pratade med som ringde upp och bara, du, sorry, vi kan inte ha dig på den här konferensen för det är folk som har hittat associationer som de inte är bekväma med. Och så sa han bara, men vet du, jag fattar exakt, det här är helt sjukt. Och så berättade han om när han hade, jag tror han hade jobbat för SIDA, och så blev han skickad till någon så här konferens som handlade om diversity, och så var det ju jättediversa människor där, alla olika färger och religioner och kön och allt, men alla hade pluggat på typ tre olika universitet i USA, alla var så här Ivy League people. Så de har samma kultur. Så de kommer komma överens. Men i alla fall, Harvard Business Review, de bara, stop making a business case for diversity, we should make the moral case for diversity.
Aha.
Så de fortsätter trycka på. Fucking Harvard Business Review fortsätter trycka på att man ska hålla på med diversity, men vi ska sluta och säga att man tjänar pengar på det.
Intressant.
För att obviously gör man inte
det. Does this remind you of another question? The migration question.
Aha,
like for a long period of time people were saying, oh, det är ekonomisk vinst.
Just det.
Migration, we need migration, the businesses, people are aging and so on, the population is aging, these people will be like educated, they will start working and so on, and they will do the jobs that we don't want to do, and there's like a lot of doctors, a lot of I don't know what, and then in the end, well, okay, maybe not, but at the same time it's morally right to take these people, like, let's just focus on the moral question of asylum and migration and so on. It's a bit similar.
Men jag får inte ihop det, för att kom inte den här studien som visar att till och med att det var fick ju motsatt effekt när man håller på att jobba med diversity.
Jo, det finns studier som visar att du får exakt motsatt effekt.
Så om det får en
blir för mycket kulturell clash.
Ja, så om man får en motsatt effekt, och om jag förstod att jag bara tänker mig själv att men jag ska söka ett jobb, och så ser jag typ en person som har utländsk bakgrund, så här: hej och välkommen till oss, för vi är för mångfald, som har en bild på en iranier. Och så säger jag så här, jag tänker ju inte så här, åh, i det här företaget kommer jag känna mig mer hemma. Utan snarare kan jag känna så här, shit, har de en redan fast bild av vilka personer jag ska vara eller se ut i det här företaget? Det här företaget vill jag ju undvika.
Right.
Så på så sätt så tänker jag att det blir liksom att det får en negativ effekt av att skylta med att man jobbar för mångfald. Hänger du med? Det vill säga att man skapar ju en image, en identitet av vem den personen ska vara som ska söka dit. Och man kanske är kanske bara svart på utsidan men jävligt vit på insidan. Och man vill bara vara.
Ja, men det är ju så det är oftast. Då kollar du på de här exemplen som man paraderar med och titta vad diverse det är här. Ja, men ta något bolag som Spotify typ.
Mm.
Ja, kosmetiskt så ser det diverse ut.
Mm.
Till, om du kollar i kanske så här HR-teamet eller något sånt. Men det som du säger, alla de är vita på insidan anyway.
Mm.
Så det är ju samma kultur.
Mm.
Ja. Så det är inte så jävla diverse.
Nej, och av någon anledning, om det skulle vara blandning, då är det oftast svarta människor, men du är ju inte vilka svarta människor som helst, utan då är det oftast svarta som är från väst. Afrika.
Ja, men det ser du ju på alla affischer för klädmärken.
Ja.
De är jätte så kallade diverse, men exakt. Det är lite ljusare afrikaner oftast på dem också.
Men här i Sverige är det mest somalier, eritreaner och så här, så det stämmer inte ens överens med den bilden.
Nej,
av.
Nej, det är så jävla billigt. Jag kollade alla de här bolagen. Det är ofta stora bolag som gör sjukt mycket vinst. Stora brands, ja, men så här Puma, Adidas. Det är stora fina märken. När alla de här skriver sina diversity-rapporter så börjar jag kolla så här, men vad är det de hänvisar till när de säger att diversity är så jävla bra och att det är good for business. Och allting leder till en rapport som kommer från McKinsey.
Mm-hmm.
Och i slutet på den rapporten så står det i typ fontstorlek 8 längst ner på sidan. Vi kan inte bevisa om det här bara är en korrelation eller om det är ett kausalt samband mellan diversity. Och jag tror att med lite sunt förnuft fattar man att det råkar bara vara skitstora bolag som gör fett mycket vinst som håller på med diversity.
Mm.
Helt enkelt för att de har råd med det.
Mm.
Det är bara en lyxgrej. Det är som att de piercar sin image och tatuerar sin image lite för att se lite coola ut. För de har råd med det. Det är därför bolag som tjänar fett mycket pengar håller på med diversity. Det är inte att diversity har gjort att de tjänar fett mycket pengar. Det är bara att de har råd med det. Och nu inflation, lågkonjunktur, krig, logistikkedjor fuckas upp. Vad är det första som ryker? Diversity teams.
Mm.
Vi håller ju också på med mångfaldsarbete.
Hos polisen?
Ja, och jag är dessutom medlem i Eklöven. Föreningen Eklöven.
Vad är det för något?
Det låter som en naziorganisation.
Föreningen Eklöven är ju den här polisens förening, ideell förening som poliserna själva har skapat. Det är Martin Lazar och sen så är det Amir Ostami bland annat i grunden som har varit med och skapat en förening där man ska jobba med mångfald för polisen.
Mm-hmm.
Och jag tror jag har haft diskussion om det här förut, om det inte finns någonting positivt eller negativt ur den här sådana föreningar.
Okay.
Men så här, hypotetiskt sett, jag jobbar ju i Rinkeby och kanske 95-98% som jobbar där är ju typ vita svenskar, vilket är inte konstigt, alltså bland poliser.
Ja.
Och så föreställer du dig att du ska jobba som spanare och jobba undercover och du är svensk. Det går inte så bra.
Nej.
Du blir ju upptäckt med en gång.
Ja.
Alltså de som jobbar på spaningsenheten säger att det är väldigt, väldigt svårt att jobba i Rinkeby. För att de flesta är inte vita. Mm. Så här måste ju polisen jobba på annat sätt. De måste ju försöka få in väldigt, väldigt, väldigt många fler personer som ser likadana ut som alla andra i området. Hänger ni med?
Ja.
Och här måste man ju ändå på något sätt jobba för att få in folk. Och det är därför den här föreningen Eklöven finns. För de ska jobba med mångfaldsfrågor.
Så är det bara därför den här föreningen har startat?
Inte bara därför.
För att ha rätt hudfärg till spanare så att de kan smälta in.
Inte bara det, men det är bara en grej. Du kan ju ha språket, du kan ha kulturell kompetens, pratar vi om. Det kan vara så mycket mer.
Okay. Men någonting säger mig att den här föreningen inte alls är grundad för att de ska lösa praktiska problem ute på fältet. För att du behöver inte en mångfaldsförening om polisen redan vet att okej, vi kan inte spana på vissa områden för att våra polisers identiteter blir röjda.
Inte deras identitet, inte utan identitet, alltså att man ser att de kan inte, det blir ett ineffektivt polisiärt arbete.
Okej, okay, but I think also, Lefrot, för vad du...
Nej, sure.
It's like also depends on what the objective is, in a sense. So, is their objective, or the objective of this policy, to be more inkluderande, to motarbeta rasism och sånt, or some kind of like more pragmatic objective that we actually need people and this is why. Had we not needed people to do that, had we like then we wouldn't have this policy. You know what I mean?
Mm.
Which one of them?
Alltså, jag tror att i polisens mångfaldsplan så står det att man ska jobba för att få in fler kvinnor men även fler andra personer med en annan bakgrund. Och för att, jag tror, om inte jag är helt ute och cyklar, och att det är för att representera samhället som man verkar inom.
Så att vara rättvist?
Typ. Ja, typ lite så.
Så det är fel?
Men varför är det rättvist att det är fler utländska personer i polisen?
Jag tänker på så här, om man tänker sig att det är, om man har en pool med andelen personer som söker, så vet man att man har kanske typ 90% av svenskar som söker, men typ 10%, vad är det? Vi har ungefär 30% av befolkningen som har utländsk bakgrund.
Mm.
Det kan man säga ungefär. Men om vi säger, ja, inte 10%, men låt säga att det är 2% av personer som har utländsk bakgrund söker sig till polisen för att de andra kanske inte ser sig själva som en del av organisationen, för att de är det vit, hetero-organisation med vita män och sådär. Så polisen vill jobba för sin image, för att försöka få in fler som söker åtminstone. Vad är felet med det?
Men i många kulturer anses det inte ens fint att vara polis.
Folk... Jag vet, men nu behöver vi för fan fler poliser, och framförallt som jobbar i förorten med att lösa våra problem.
Ja, men fortfarande, om det är skitmånga kulturer där deras erfarenhet av polis, ta Iran till exempel, jag vet inte hur det är i Egypten, ser man upp till polisen? Är det någonting fint?
Depends on what you mean by fint.
Ja, men,
it's a power and status, because you, as a policeman, you basically have carte blanche to basically do anything that you want.
Mm-hmm. Okay.
You are above the law.
Det är lite Gestapo.
Ah, okay. You're above the law. So it's like, it's good in this sense.
Men okej, om du går på en så här fest i Egypten, en hemmafest.
Yes.
Det är så här 50 pers där. Och så börjar alla snacka, hänga. Det är vår ålder, säger vi. Och så frågar de så här, men Omar, vad jobbar du med? Och säger du, jag är polis. Hur skulle folk bemöta det?
Oh, nice. Can I have your phone number so that when I'm in trouble, I can you can get me out of it.
Okay. Ja, men då är det fint att vara polis.
Ja, på det sättet.
Det kostar inte socialt att vara polis.
Unless you are you be at a party of like some democracy activists or something, they would
hit
your
guts.
Ja, men
det jag tänker mig i huvudet om det är sköna människor.
Ja, but at the same time, the vast majority of people in Egypt are not democracy activists.
Ah, okay då.
So they are just like, well, they want to...
Men i persisk kultur, det är ju inget positivt whatsoever.
Är det inte?
Nej. Det är
men inte status och
nästan sånt? Nästan så att jag skulle säga det är skam... Kan man säga att det är till och med skamligt?
Det är skamligt.
Jag fick ju skämmas för mina persiska vänner att jag hade sökt till polisen. De undrar hur jag kunde ens tänka tanken på.
Nej, men vänta. Persiska vänner här i Sverige. Här i Sverige, ja.
But nej, vänta nu. Nej, tvärtom.
Okej.
Okay. För mig, om du säger till en iranier i Sverige att säga, men den här personen är polis, då applåderar de det.
Nu men kanske inte för 15-20 år sedan.
Nej, okej. Eller 15 år sedan. Men sen beror det på vilken krets av iranier också. Aha. Men i Iran, om du inte är regim... lakej, alltså du gillar regimen, då är det väldigt fult att vara polis. Det är ingen som vill ens vara i närheten av dig.
Polis eller pastor.
Ja, exakt. Den blir en fara för ditt liv. Om den märker vilka värderingar du har och du inte alls gillar staten och inte gillar teokrati, right, då är det ju right. farligt att ha en polis runt omkring dig.
Right. Okay, yeah, yeah. Well, in Egypt it's not necessarily the same in this way. It depends in what kind of police. So we have like what's called Emnet Dawla, mm-hmm. which is like the SAPO of the Egyptian police.
Dawla, this, betyder det government?
Dawla. Country. The state security police, basically. They are the ones who deal with like political opinions and things of the sort. This would raise some eyebrows.
Tänk om Omar egentligen undercover polis här.
This would be problematic, yes. But like the usual police, they wouldn't bother so much unless you're like really high profile activist or something like that. Then yes, maybe.
Okay. Men jag kan tänka mig att av många som har kommit hit till Sverige från Mellanöstern, Nordafrika, polis är inte status bland sina egna människor de hänger med.
Verkligen inte.
Interesting. I would say among many Arabs it would be.
Mm-hmm.
I think so.
Min uppfattning är att när någon ser att en polis, alltså de blir oftast, många blir rädda. Alltså i vårt område, ser man polisen kommer jag knacka på hem hos dem. Folk, alltså knacka på det förstås, men när man ser på stan också, man vill undvika polisen. Och det är kopplat till kulturen, det är ingen konstighet. Man har varit med om ett liksom förtryck i sitt eget hemland, polisen har utnyttjat sin särställning.
Exakt.
Och så vidare. Men
but didn't Peter Esaias one like his thesis was that it's the opposite, that actually people in orten,
de vuxna, de äldre.
Mm. Ja, väldigt högt elit till polisen.
De vill ju ha mycket, de vill ju ha mycket säkerhet och trygghet.
Ja.
Men
they trust, for what I understood that they trust the police.
De äldre, ja. Första generationen.
Mm.
Det är ju inte de som söker till polisutbildningen. Det är ju 50, 60, 70
åringar. No, I'm talking about the culture in general. Like, yeah. If like there's a culture, like people who come from the Middle East, for example, they are not hostile to Swedish police in general, I wouldn't say.
Det beror på. Alltså om vi tittar på iranierna, typ i bland mina vänner, de som är iranier, som är från vänsterkretsar, de har ju inte så mycket att göra. De tycker om svensk polis, men innerst inne så tycker de ju inte om. Alltså, de är emot liksom den här staten, rättsväsendet, att den har för mycket makt och så på generella plan.
Men min poäng är i alla fall, det vore inte konstigt om vissa kulturer har lägre andel sökande till polisen än svenskar.
Och så långt är med, och bland annat, om vi ser bland den somaliska communityn, där är ju inte så jättemånga som söker. Men då kan man ju jobba aktivt från typ polisen för att försöka locka in och få fler att söka.
Okay, well, all right. I can see the point a little bit with that. If we take a bit of a question that is a bit analogous when it comes to cultural differences, that a lot of people from the Middle East and similar countries, they actually don't want to vote.
Mm.
So you can say, well, yeah, this could be a democratic problem, and we want to have a campaign directed at people like from a certain background to like tell them how important it is for them to vote and so on.
Men de kommer ju bara rösta på salafistpartiet. Så det är ett demokratiskt problem om de börjar rösta.
Det är sånt för sig. Shit.
Och det där är en het potatis som kommer vara skitsvårt att ta i. För det är så här, okej, okay, på ett plan, ja, det är dåligt att skitmånga inte röstar. Men när de väl röstar, de röstar in salafistextremister.
Och det är där demokrati står för.
Och det är därför jag säger att demokrati är fucked up. Demokrati funkar i länder med homogen kultur.
Ja.
Och i USA funkar det för att de har sitt jävla two-party system. Det är omöjligt för ett tredje parti att komma in och få makt i det landet.
Det hade constitution också.
Ja, och att du måste vara registrerad medlem av ett parti för att kunna rösta. Det är sjukt många barriärer. I Sverige är det inga barriärer. Du behöver bara ett, vad är det, samordningsnummer. Eller?
Nej.
Kommunvalen.
Kommunvalen kan du rösta, men inte riksdagsvalen.
Nej, okej. Okay. Men du behöver ett medborgarskap. Och sen går du bara till vallokalen. That's it. Du behöver inte vara medlem i partier. Mm. Det är noll byråkrati involverat.
Jag var ju i Norrköping förra veckan för min mormor gick bort. Hon blev 91 år.
Och, jag beklagar.
Ja, hon ville dö själv ett år innan. Hon till och med bad om att få dö. Och så här, men det var ingen som kunde hjälpa henne.
Hur som helst, vi var på begravningen i förra veckan då. Och jag passade på att springa typ mellan dagarna där, så passade jag på att springa ut i skogen, i Vrinnevi skogen. Och jag reagerade när jag kommer till skogen, för då såg jag en kvinna som hade slöja på sig och massa barn. Och först så tänkte jag så, men vad gulligt att en kvinna är här ute och plockar blåbär och de försöker integrera i svenska samhället och plocka blåbär med sina muslimska barn och sådär.
Du är så god trogen.
vänta. Okay. Sen när jag sprang vidare så såg jag att det är en annan kille som hade lockigt hår, lite skägg. Han såg ut som värsta hippiekillen. Och så tänkte jag så här, men det är väl typiskt. Det ska alltid vara de här fritidsledarna som är godtrogna och är öppen för alla och tar emot alla och sådär. Och det är inte så konstigt att även när jag var yngre och gick på Brevik som är sommarläger, där var också mycket så här hippierörelse och så. Och jag tänkte, det är väl bra att de här hippiemänniskorna ändå är positivt inställda till den här kvinnan med slöjan och allting. Men sen när jag sprang tillbaka och tittade på den här hippiekillen, då var det ingen hippiekille överhuvudtaget. Det var en salafist. Ungdomsledare. Och jag var så, han till och med lurade mig.
Ja.
Så jag kom att tänka på just att den här ungdomsledaren, och jag kom på att det börjar bli mer och mer vanligt att det är många ungdomsledare runt om i landet som råkar vara ju salafister. Jag vet inte ifall det är en tillfällighet eller ifall det finns en strategi.
Det var en ungdomsverksamhet.
Alltså, det var ju liksom massa med barn och en kvinna i slöja och sen den här ungdomsledaren då. Så att det var ju två vuxna och massa barn.
Var inte det bara ett föräldrapar?
Nej, det var för många barn. Det var en verksamhet.
Hur många var det?
Kanske 6-7-8 barn.
Maybe it's theirs.
Det är inte för många.
Fast alla råkar vara i typ någorlunda samma ålderskategori.
Okay.
Alltså det var inte okay. Mamma, pappa, barn, vuxna, right. Barn och så vidare.
Okay.
Vad tror du? Alltså är det bara en slump att det råkar vara väldigt många ungdomsledare runt om i landet som råkar också vara salafister?
Jag vet inte. This would be just speculation. But it's not strange. It's the same thing in Muslim majority countries really. A lot of people who are active in like civil society, so to speak, are Salafis.
Är det så?
Huh?
Va? Huh? Just the civil society?
Yeah, it's a very good position to driva dawa.
Konvertering.
Missionering. It's very good, to try to preach to the young people and like make them not go like stray away to the wrong path and so on. It's very common.
Så salafister är islams mormoner.
Men det är väl inte bara mormonerna, alltså historiskt sett kristna har väl åkt runt i Afrika och missionerat.
Sure, but here there isn't like a lot of like Christian fundamentalists who want to get involved in society, at least not here in Sweden,
right.
För att missionera, to convert people to like Christian fundamentalism, I wouldn't say so, but if we take this to our conversation that we had before about the lärare med slöja.
Aha, förskoleläraren. Ja.
Eller skola.
Okay.
Ja. And you, Ashkan, didn't think that it's problematic. Would you say that it's as icke problematiskt att ha en salafist på en fritidsgård? Like if you had a child who would go to a fritidsgård, and then you're like, huh, there's like the guy in charge, he's a salafist. Would you be like, huh, maybe not that fritidsgård? Eller let them be exposed to salafism and see what happens, kind of.
Jag skulle inte låta mitt barn spendera sin tid på en anstalt där det finns salafister som har en statusposition i den anstalten. Nej.
Varför inte?
Compared
to the teacher.
För att salafister är väldigt duktiga på att kommunicera ut islam på ett mjukt, omhändertagande, trygghetsskapande sätt. som gör att just barn är väldigt känsliga för att dras till sådana idéer och teorier.
Mm.
Men om den här
speciellt i tonåren.
Men om den här salafisten råkar vara liksom ortens hjälte flera år i rad.
Det spelar ingen roll.
Om han har röstats fram av området att vara en jättegod förebild och han har jobbat aktivt på fronten mot gängkriminalitet.
Jag har lagt mina reservationer för demokrati. Bara för att han har röstats fram av orten, det är inget kvitto på någonting.
I think, me personally, I think that because some people like with what happened recently with Musa Asal and so on, like that Expressen wrote about him and that he like han förespråkar strikt islam but like he gets like rappare, gängkriminella, vad som helst att hoppa av kriminalitet.
Är det han som kallas Medina studenten?
Ja, ah, han har ett Instagramkonto på som heter Medina studenten där han har, hur många har han?
Var det 50 000? Eller?
Ja, han är väldigt väldigt populär.
Mm. Han hängde i våra kretsar när vi var små.
Är det sant?
Ja. Genom basket.
Ja.
Aha.
Ja, så det var vissa tillställningar där han också var där för han kände någon kompis till någon kompis.
Okej. Okay.
Jag har stött på honom flera gånger under uppväxten.
Och,
men då var han inte religiös.
When was he, how old was he then?
Då var vi kanske 12, 13, 14, 15.
I personally think that Salafism is more dangerous for society today here in Sweden than gang criminality actually.
Berätta.
Because here, like, if you think about it from a long-term perspective and also scale. Yeah. A Salafist who is preaching to people in a certain culturally isolated område.
Mm-hmm. Typ utsatt område.
Yes, Salafism and so on. He has the potential to convert many more people to Salafism than he would basically get people of gang criminalitet. Those people who som är gängkriminella, they are not the majority of people i utsatta områden.
Nej, det är några hundratals. Ja, säkert. Exakt.
But imagine if he manages to like the half a generation. Because I think one interesting thing you should look at the phenomenon of Islamic revival in Muslim majority countries and how quick it goes. Like we had in Egypt, like in the 80s mostly. Shit, it's like a lot of people converted all over the fucking place to hardcore Islam. Suddenly everybody had beards, you know, all these like preachers that come to the TV, neighbors knocking on each other's doors to like go to like lessons in the mosques and so on. And and there is some kind of like... yeah, like a revival of like their religious faith is something that bonds them. They find meaning in it and so on. But then they change their values totally. Och det går jättefort. I remember even like at home, my father like he grew his beard and we started to even like my parents started to even on the vases and so on that when there is like drawings of angels and things like that. De målade över och it's like, and my father used to drag me to the mosque for lessons and
jag säger vad mitt största problem med salafismen är att det verkar som om inte det är alltså, jag tänker inom islam men även inom kristendomen så får du ju tänka och reflektera själv, men här det finns ju inget utrymme för egen reflektion. Du får ju inte själv fundera vad som är rätt och fel utan allting hänvisas till någon extern källa.
Mm.
Och det är ju för mig jättefarligt när ungdomar och barn inte ska själva komma fram till någonting. Utan hela tiden så ska man ska referera till någon hadith eller någonting. För då blir man ju passiv.
Mm.
Men jag tänkte, Omar, jag ska bara komma med en kommentar där. Men om du tänker oss i förorten och med den problematiken som vi har just nu med gängkriminalitet. Och från polisens sida så är man ju väldigt så öppen med att man har ju väldigt stora problem. Och framförallt med att jobba med avhopp.
Mm.
Vi skyltar ju utåt sett att vi jobbar väldigt mycket hårt med avhopp. Men i verkligheten är ju att det går ju jävligt trögt. Det är skitsvårt. Men om den här salafisterna lyckas konvertera de här gängkriminella från att skjuta varandra och sådär, så bara lägger de ner sitt vapen. Mm. Är inte det...
Förtrycka sina döttrar sällan.
Men, eller systrar. Det är väl en vinst på kort sikt här och nu.
Ja, men det är som att jag vill värma upp så här fryst kyckling i min lägenhet. Istället för att stoppa in den i mikron så tänder jag en brasa i vardagsrummet. Det säger jag, kycklingen kommer tinas upp och den kommer vid en kort stund också vara perfekt temperatur och saftig och redo för att äta på bekostnad av att hela huset brinner ner.
Ja, det är en bra...
Nej, men vänta nu. Bara för att säga. Kommer de här personerna som har konverterat i ung ålder vara lika extrema i sin religiösa tro efter 10-15 år, eller kommer de kunna bli nyanserade i sina idéer?
That's like that's speculation, but like what you are doing right now is basically trying to cement and reproduce these values. Mm. And this is like the thing that I'm like most afraid of, because what I want is basically to shut down migration and to try as much as possible to assimilate the people who are here into like majority society's like value system. This is, and I think this is possible, but at the same time, if we don't give space to people who are trying to go in the opposite direction. And do you remember Emas Khalifa's story?
We can own them.
No, but like his origin story, basically that he was kind of like sliding into criminality and so on. Uh-huh. And his parents, his mother, wanted him to like basically be more religious so that he gets away from this. Remember? Mm-hmm. And this kind of happened. But he became like totally radicalized. Mm-hmm. And this would we would have like more Anas Khalifas with this kind of strategy. Mm. And if you look like, yeah, like honor culture problem, this would definitely make it much worse. And isolation and segregation in general, because here, Salafis, one can say that they belong to like three different categories.
Just that.
One of them...
Vad heter de?
Who?
Har de något namn, de här kategorierna?
Yeah, I would say.
Okay, okay.
One, or like description more, but is more isolationist. In English, they are called quietists. Mm-hmm. They don't want to get involved in politics. They want basically to practice their religion and their values and so on, and like purely without intervention from like... people who don't believe in Islam or Salafism and so on. And then you have more those who are activists. And those quietists, they also can mechonera. De kan mechonera också. But then you have like, but they don't get involved in politics.
Nej.
They don't try to like utmana staten and so on.
De vill ju liksom separera sig själv.
Little bit like that.
Men hur ställer de sig till att jobba, till exempel gå till jobbet? Inga problem?
Nej.
Okay.
Men man jobbar inte, men gärna inte ha så mycket med samhället att göra, utan man jobbar för att kunna försörja sig själv, för att det är ett nödvändigt ont. Egentligen så skulle man vilja vara för sig själv helt och hållet, men man måste jobba för att det är nödvändigt ont.
Yeah, but you have like things like they would rather have like gender segregation.
Får kvinnorna jobba?
It depends, actually. Some of them think yes and some of them think no. So even in Salafism, there is like a different degrees of like extremism to some sense.
Okay. Men om vi håller oss till isolationisterna,
yes,
the quietists.
Yes.
Inom den gruppen så finns det några som säger att kvinnor får jobba, vissa får inte jobba.
To some extent, yes. But then they would like those who would say that women... now I'm generalizing, of course, like there can be a Salafi here and there who has different opinion, but like to generalize a little bit, they would say, okay, if like it's gender segregated workplace, then no, det går.
Okay.
Some others, like if we say...
Så inte jobba på förskola?
Jo, om det är förskola som är bara för salafister.
Eller barn.
Och där inte det finns några manliga kanske som jobbar där.
Vi borde ha, okej, lösningen på det här, det är att ha diversity på förskolan så att det är 50% förskollärare som är män. Då kommer Salafis aldrig komma dit.
Så nu är du för
if we take for example about like women even leaving the house, there will be some maybe Salafis who would think that there always has to be what's called mahrim with the woman, like maybe a male guardian or something like that. And some others, no, it doesn't have to be that case, but she has to like ask for permission. She cannot go out without asking her husband for permission, for example. So different degrees. So those, okay. there are liberal Salafists.
Och vad får männen jobba med då? Kan de vara busschaufför?
Ja.
Bilmekaniker?
Ja, ja.
Sjuksköterska?
Spelar ja,
ja, för då kommer man i kontakt med kvinnor, kvinnliga kroppar.
Det är en bra fråga.
Det är nog lite maybe, olika tolkningar där.
Okay, okay.
But maybe they would see it maybe as long as they are I would think that they would implement the necessity principle. So for example if like if they are a doctor or whatever and they have to help a woman who is sick, they would, but at the same time they don't want to be forced to att skaka hand till exempel med en kvinnlig kollega eller ens titta på henne. They maybe they wouldn't want to like look at her for if she doesn't have like hijab for example. Mm. They would think that this is not appropriate to look at a woman who is not covered for example. And then there's another category who are the political activists who are commonly known as Islamists because Islamists for like a lot of them at least they are Salafists.
Intressant där. Jag har ju tidigare trott att skillnaden mellan salafister och islamister är just i den att salafisterna vill hålla sig för sig själva och de vill inte ens involvera sig själva i politiken. För att de tar avstånd från det moderna samhället. Och där jag i mitt huvud tänkt att muslimska brödraskapet, de är islamister, men de är ju, de har ju på sig kostym för de vill påverka samhället, men salafisterna i grunden vill hålla sig utanför. Så har jag kategoriserat det i mitt eget huvud, men det kanske har varit förenklat.
Yeah, because well salafism, like the word salaf, like they say that they want to follow a salaf salih, like how to say the faithful predecessors and they focus a lot on like they say that Islam in its purest form was how it was in the beginning and so the Muhammad and his companions basically are the best example of what to follow but that does not mean necessarily that they reject modernity. That is a common misconception, I would say. A lot of Salafis, they are very active on social media, like even Arab Salafists. They have like TikTok accounts and so on, and they preach. And so it's not that they say, no, phones, we don't want anything. Maybe it's more like some Wahhabis or people who are like really, really extreme, like maybe like Taliban and Al-Qaeda and so on more.
Är Wahhabis en undergren av salafism? Eller en separat gren?
The overlap to some extent, but Wahhabism was started by Muhammad ibn Abdul Wahhab, who helped basically in the foundation of the Saudi kingdom. Mm-hmm. So that's basically how, and it's like it's a bit more. Even more extreme, I would say.
Okay. Om man får bara ställa, det här med att salafister är på sociala medier, är inte det en generellt sett en ny företeelse eller har det alltid funnits ett? För att jag har inte kopplat liksom salafister med moderniteter. Alltså till och med klädseln, hur man allting är liksom så pass bakåtsträvande, tänker jag. Så att det blir så paradoxalt där.
This is also what's interesting because they Salafis, they have like what's called ijtihad. Ijtihad is like basically try to, in a sense, a part of it is trying in a sense to reinterpret apply the interpretation of this pure Islam in our modern world. So, for example, common questions would be: Is using the phone haram or not? Mm. For example, these questions would Salafis engage in.
Mm. A little, what would Muhammad say? Mm. Oh, yeah,
exactly. But this is a very good way to see it. Yes, yes. What would Muhammad and his companions do in today's world, basically? Yes.
Och de har ju en sida som heter islam.nu. Där finns ju bland annat Musa Salman, men också Dr. Abdullah Suwaidi finns där och andra personer.
Heter han Dr. Abdullah Suwaidi?
Abdullah Suwaidi, ja. Jag tror att han har till och med konverterat. Han är kanske nog svensk, men konverterat. Jo, här är Dr. Abdullah Suwaidi.
Har han dreadlocks?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa salatu wa salam ala ashraf al-anbiya wa al-mursaleen
nabiyyina
Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd.
Allahu akbar.
Hayyakum Allah ala mina ärade bröder och systrar och alla som närvarar och kommer lyssna i framtiden inshallah.
Han har bra svenska.
Tackar Allah subhanahu wa ta'ala för den här otroliga gåvan att vi kan komma hit och samlas i ett av Allah subhanahu wa ta'alas hus för att studera om Allah azza wa jalls religion. Och mer specifikt att man studerar om att Koranen är Allah azza wa jalls uppenbarelse.
I den förra... Jag hör ju själva.
So a lot of Islamists, I would say even most of them, they wouldn't have a problem with like describing themselves as Salafists. This is not something that they would be. Like, because again, the simple definition is that is they are following the Islam in its purest form as instructed by Muhammad and his companions, basically, and focusing on the Hadith and the Quran. And then you have like the third group, which are the jihadists,
just det.
Basically. They also describe themselves as they are following the Salaf and the predecessors. This is how they would see it. So in their faith, it wouldn't be like, there wouldn't be much differences. So these are the three groups. And
det är ju ett problem internt också för de som är isolerade. De tar ju verkligen avstånd från jihadisterna.
Ja,
eller
ja,
hur?
Det, ja,
kommer ni ihåg när vi hade Per Gudmundsson här? Mm. Som hade skrivit väldigt mycket om jihadisterna och sådär. Och han blev ju, när han var i någon butik så kom ju en salafist fram till honom och beklagade sig så väldigt mycket över de här jihadisterna som förstör för alla andra salafister.
Mm. And one other thing to like to answer your question also about like rejecting modernity and so on. One of the main goals of sharia, there's something called maqasid al-sharia, the goals of the sharia. One of the main goals is the preservation of the religion. So to try to preserve the faith, Islam, and this also would include that they have to reach out to people, like via social media and so on. This is how they would basically justify it, in a sense. And my view is that it's more harmful that we reproduce generations of Salafis than to... Oh, basically att få några gängkriminella att hoppa av.
Men hur ska vi, men nu när de finns där, om jag skulle vara en salafist och skulle söka till en ungdomsgård som ungdomsledare,
right.
Ska man neka mig på grund av att jag har en religiös tro, eller vad, hur ska man,
okay,
hur ska man, hur ska man tekniskt sett förbjuda det eller liksom begränsa det?
I wanted actually to ask you that question.
Mm.
If a hardcore salafist would apply to the police. And he says, well, jag tror inte på jämställdhet, tycker homosexualitet är en synd and so on, but you know what, I will do my job perfectly.
Nej, det ska inte gå.
What would be the answer? Like, what would
tyvärr,
be fail them
du,
at?
Det passar inte in på typ polisens värdegrund. Eller...
Det är en diskriminering.
Ja, alltså det, nej, men man skulle säga att ditt sätt att tro kommer ju diskriminera per automatik. För hur kommer det sig? Du kommer, för det första så kommer du få ta i kvinnor, du kommer liksom röra alltså klientel och så, men sen så kommer du få jobba med homosexuella, du kommer få jobba med kvinnor, och i våra arbetsplats så har ju kvinnor lika mycket värde. Du kanske har till och med kvinnliga chefer, och det måste du bara förhålla dig till. Om du i din tro på något sätt har en begränsning i att kvinnor ska vara på ett visst sätt, då är inte det här rätt arbetsplats för dig.
Okej, men så här. I can tell you, yeah, I understand, but I mean, like, we can find a way around it. Like, you know, ni kan anpassa er, jag kan anpassa mig. Så jag kan jobba på en arbetsplats där det finns kvinnor, men jag behöver inte titta på dem. Jag kan när det finns en kvinna i rummet, I will lower my gaze to the floor. But I will listen to what she's saying.
Whoa. Alltså han får kommunicera med kvinnan, ja. Han får bara inte titta på kvinnan.
Ja, till exempel. Okay.
Alltså jag tror att polisen är nog kanske bland de utposterna som skulle verkligen inte gå med på sånt där. Alltså det, man kompromissar inte med.
Så well, I guess you answered your question that you were asking me.
Är det samma sak för på en ungdomsgård, yeah, menar du?
I would think so. It's even worse.
Fast de kommer att säga såhär, du, ni diskriminerar mig på grund av min tro.
Men ja, jag gör det. I think we should be, because again, this whole thing, this is why I'm against like to have freedom of religion as a separate category.
Mm.
It's enough with like freedom of like thought and freedom of speech. Yes, like you cannot just say, well, I have like whatever religious beliefs I have, and you can discriminate against my religious beliefs. Well, some of them are just incompatible with what we're trying to have here. You cannot tell me, for example, that you will not look at your colleague who is a woman because she's a woman, or you don't want to like, you will shake hands only with men and so on. This is what I think, at least. And all this, what's happening is that we are reaping what we sow, basically. We have taken in, again, many people from a background that's like, it's way too different from Sweden, and now we have to like deal with the consequences. It is what it is.
Har inte dark enlightenment människorna rätt då?
På vilket sätt?
På det sättet att om vi går tillbaks till vårt ur västerländska arv, det som gjorde väst så great, och så forcerar vi det på människor och så förbjuder vi allt annat. De vill ju egentligen instillera lite mer cojones, eller mycket mer cojones.
But some of the dark enlightenment like Salafis.
Jag vet. De gör det för att, okej, okay, de håller med om varandra om maskulinitet
and
och femininitet. Ja, att
like
demokrati
that
är dåligt, etc. Yeah. Men när jag lyssnar på dig prata så låter det som att västerländsk kultur behöver mer cojones för att push back.
Ja, yeah. Definitely think so.
På värderingar som är ett hot mot västerländsk kultur.
Yeah.
Hur gör man det utan att gå emot freedom of speech?
It is a delicate balance, I guess, but I think generally speaking, my kind of like liberalism is not a amoral liberalism. So basically, the most important thing for me is not just like individual freedom and that's it. I'm not libertarian in this way. So I believe that there are some values that belong to a liberal democracy and some that simply do not. And here I would say, if I have a Salafi that's telling me like I will not be able to look at women in the workplace, I'll tell him, yeah, well, too bad. You will not be able to be police. Mm. That's it.
Det är ju det som är svaret också. De kan ju inte bli poliser.
And the consequences of this, that they will not be part of
society. Det blir så att de exkluderar sig, men de exkluderar sig själv från samhället.
Ja, men det är ju ingen mänsklig rättighet att få bli polis.
Nej.
Så om du uppvisar kvaliteter och idéer som är att du inte kan utföra ditt jobb, till exempel jag kan inte titta på kvinnor, då är du ju diskvalificerad för det jobbet. Men du kan ju fortfarande jobba i en pizzeria.
Ja.
Om pizzeriaägaren inte har problem med att Mr. Salafi här inte kommer titta de kvinnliga kunderna i ögonen.
Ja.
Men han kommer inte välja att lägga bacon på pizzan.
Ja, just det. Hur blir det?
Well, if they want to open a Salafi pizzeria where it's only halal pizzas.
Salafi hut.
So I don't have, like, I wouldn't like it, but...
Okej. Okay. Du har lyssnat så här långt. På sista måltid. En mycket fin radioprogram i Sverige. Du tycker det är mycket trevligt. Men, min vän, lyssna på mig nu. Du har inte betalat biljet på klubb sista måltid. Dom har blate grabarna dom behöver pengar. Flis. Lax. Stolar. Dirabilar. Lyx hotel. Du vet. Då måste du betala om du ska lyssna mer. Du får manga flera avsnitt också. Paket erbjudande, helt enkelt. Läs i beskrivning för avsnitt, där det finns information för att bli medlem på klubbista måltid. Det kostar som en mycket liten kaffe latte ute på torget. Per månad. Let som en plet. Tak, min vän.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.